Jag heter Caroline och är en av pastorerna här i den här kyrkan. Och idag ska jag få dela Guds ord. Och det är någonting som jag älskar, den här boken. Den här boken som heter Bibeln, som faktiskt är världens absolut bästa bok. Jag har inte alltid älskat den här boken. Vissa dagar så är det väldigt svårt att läsa Bibeln. Jag vet inte om det är någon annan som håller med mig. Ni kanske alla bara känner yes, Bibeln. Men vissa dagar är det väldigt svårt att läsa Bibeln. Vissa dagar så går man igenom hela dagen och sen så går man och lägger sig på kvällen och bara, men jag har ju helt glömt av att läsa Bibeln idag. Liksom. Så har det varit i mitt liv. Så kommer det kanske vara i mitt liv framöver också ibland. Men just nu har jag bara fått en sån här extra dos kärlek för den här boken. Och det står så mycket bra här i. Så har du inte läst den eller är du som mig ibland att ah, vad svårt det är. Bara plocka upp den. Det är typ det vi får göra. Bara plocka upp den. För det är faktiskt så man läser Bibeln. Man måste plocka upp den och läsa i den. Det finns liksom ingen hemlig formel utan det är så man gör. Men det finns så otroligt mycket fantastiskt att läsa i Bibeln. Och det är liksom, vi får läsa om vem Gud är. Vi får läsa om vad han har gjort för oss. Vad han har gjort genom historien. Och att han faktiskt har sagt att vi ska få göra ännu mer. Så det finns så mycket löften i den här boken. Som jag tror det är så viktigt att vi fyller oss med. Och jag älskar att vi sjöng den här sången innan jag ska predika. För idag ska jag predika om att hålla fast vid Gud. Men jag vill bara lägga den där grunden innan. Att det faktiskt är Gud som håller fast vid oss. Han är trofast. Han är med oss. Han lämnar aldrig våran sida. Så det hänger liksom inte på att du måste hålla fast vid Gud. För om jag inte håller fast vid Gud då kommer han att lämna mig. Så är det inte. Han är med. Alltid. Han är alltid nära oss. Så vi bara lägger den grunden innan så inte någon sitter här och tänker. Men Karo, hallå. Gud är ju faktiskt alltid där. Ja, det är han. Han är alltid där. Får vi upp någon liten bild här på skärmen? Eller en stor bild. Den är ganska stor. Där. Håll fast vid Gud. Det finns otroligt mycket. Allt är bra i Bibeln. Mycket är svårt också. Men det finns väldigt många underbara berättelser om människor som får vara använda av Gud. Och en av mina absolut favoritpersoner i Bibeln, om man får ha såna. Det säger jag att man får ha, för jag har micken. Men min favoritperson, eller en av mina favoritpersoner, det finns många. Jag kan inte säga att han är min favoritperson. Men han heter Josef. Josef. Josef är en kille som det faktiskt står att han är snygg. Och att han är väldigt välbyggd. Det är därför han är min favorit. Nej, jag skojar bara. Det står faktiskt att han är det. Det står inte om väldigt många personer i Bibeln att de är snygga och välbyggda. Men om Josef står det, jag tänker då borde han ha varit extra snygg och välbyggd. Kanske, jag vet inte. Men det jag älskar med Josef, det är att han genom allt, genom vad som än händer honom, han håller fast vid Gud. Han håller fast vid löftena som Gud har gett honom, vid drömmarna som Gud har gett honom. Och han ger inte upp, även fast det stormar otroligt mycket i hans liv. Och det står om Josef ganska lång. Det är en ganska lång story. Och jag ska inte läsa hela den här för då kommer vi vara här länge. Men man kan läsa om Josef i Första Mosebok 37 och 39-45. Men jag ska ta liksom lite plock ur Josefs liv och kommer ta lite punkter utifrån det. Som jag tror kan få hjälpa oss att leva de här liven som Gud har kallat oss att leva. Att hålla fast vid Gud genom allt. Hålla fast vid det han lovar oss. Och min första punkt är att håll fast vid det du tror på. Josef, han var ganska ung. Han hjälpte sina bröder att valla fåren. Och han var faktiskt sin pappas favoritson. Tänk att man får ha såna. Hans pappa älskar honom lite mer. Och hans bröder gillar inte riktigt det. Om jag hade varit hans brorsa hade jag nog inte heller gillat det riktigt. Så här, pappa, hallå, jag då? Jag tror att hans pappa älskade de andra också. Men det står faktiskt att Han älskade Josef lite mer än alla sina andra söner eftersom han hade fått honom på sin ålderdom, står det. Så Josef, han var lite extra älskad av sin pappa, och han fick en sån här, det står att han fick en liksom kappa typ som massa olika färger och sådär. Och hans bröder var inte jätteglada på det här. Och till råga på allt så får Josef drömmar som han liksom drömmer på natten och sen bara måste få berätta. För det är så fantastiskt vad Gud säger till honom. Och jag ska läsa det bibelordet. Nej, jag tycker lite för fort. Josef får drömmar på natten. I första Mosebok 37 och vers 5 så står det: Josef hade en dröm som han berättade för sina bröder. Och efter det hatade de honom ännu mer. Och han sa till dem: hör vilken dröm jag haft. Vi var och band kärvar på åken. Då reste sig min kärve upp och blev stående. Och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom: ska du bli vår kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han sagt. Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sa: vad är det för en dröm du haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom, men hans far lade det på minnet. Kanske inte var det smartaste av Josef att berätta de här drömmarna. Men han gjorde det. Och jag tror han gjorde det för att Gud bara hade fyllt honom med så mycket drömmar att jag kan liksom inte hålla tyst. Jag bara måste få berätta för någon vad Gud har lagt ner i mitt hjärta. Och så kan det vara ibland. Och där tror jag faktiskt att vi kan lära oss någonting från Josefs pappa, Jakob. Att inte så här: fy vad avundsjuk jag blir på dig för att du har fått de drömmarna. Jag vill också ha det liksom. Jag tror verkligen Gud har drömmar för oss alla. Men när vi hör andras drömmar så ska vi inte bli avundsjuka på dem. Utan vi kan faktiskt göra som Jakob gjorde. Vi kan lägga det på minnet. Ja, men okej. Okay. Spännande. Få se liksom vad som händer där. Så det här är liksom grunden till vem Josef är. Han älskar av sin pappa, hatar av sina bröder. Och han har fått drömmar från Gud. Han har fått löften från Gud. Och lite senare i det här kapitlet så står det att hans pappa skickar iväg honom till sina bröder. De är ute och vallar fåren, och Jakob vill att Josef ska gå och kolla läget lite, att de mår bra. Så i samma kapitel och vers 18 så har Josef hittat sina bröder, och då står det så här: men när de såg honom på avstånd, innan han kommit fram till dem, började de prata om att döda honom. De sa till varandra: där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sedan kan vi se att ett vilddjur åt upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde det ville han rädda honom från dem och sa: vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte: spill inte blod, kasta ner honom i brunnen här i öknen, men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom från dem och föra honom tillbaka till hans far. Så han hade i alla fall sin bror Ruben som ville rädda honom. Som ville på något sätt, ja men okej, vi kan göra den här planen halvvägs, men vi behöver liksom inte döda våran bror. Det känns lite too much. Men hans bröder ville döda honom. Och det slutade med att de kastade ner honom i brunnen. Och sen satte de sig och käka. Det är också härligt så här. Ja, gött. Bra stund att äta på liksom. Så de kastade ner honom i brunnen och satte åt. Och när de satte åt så kom det en karavan med ismaeliter som var på väg till Egypten. Och de tänkte så här: men vi behöver inte döda våran bror. Vi kan ju sälja honom som slav. Vilken bra idé! Wow! Så de sålde honom som slav till de här ismaeliterna som tog med Josef till Egypten. Och sen tog de hans, den här fantastiska kappan han hade fått av sin pappa i massa olika färger. Och så slet de sönder den och tog lite blod på den och gick hem till sin pappa och sa: den här har vi hittat. Kanske är det Josefs. Och hans pappa trodde att han hade dött såklart. Under tiden så tas Josef till Egypten. Och han blir slav hos en man som heter Potifar. Och jag tycker det är så häftigt bara att läsa om. Alltså Josef, det är kanske inte det man vill ska hända i ens liv. Att man ska bli såld som slav. Och det är kanske väldigt långt bort från våra liv. Men är faktiskt en verklighet för väldigt många andra människor i vår värld. Men när Josef är i det här. Så står det så här i kapitel 39. Och vers 2. Herren var med Josef. Och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiske herres hus. Och hans herre såg att Herren var med honom. Eftersom Herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Från den stund han satte honom över sitt hus och alla sina ägodelar välsignade Herren egyptiernas hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans, både hemma och ute på marken. Och han lämnade allt i Josefs händer. Med honom som hjälp bekymrar han sig inte om något annat än maten som han åt. Alltså Josef blev såld som slav. Men mitt i det så var Herren med. Och han välsignade Josef. Och han välsignade Potifars hus genom Josef. Så mitt i vad man kanske kan tänka är en väldigt storm för en kille som har varit fri hela sitt liv. Som plötsligt blir slav. Han blir bortkastad av sina bröder. Får verkligen på riktigt förstå att de hatar honom så mycket att de kan sälja honom som en slav. Men mitt i det, mitt i den stormen, så håller han fast vid den tro. Han håller fast vid Gud. Och Gud är med honom. Och han välsignar honom och allt han har i sina händer. Så oavsett vad som händer oss, så är Gud med. Och det här är liksom inte toppen på Josefs problem. Utan Potifar, han har en fru som tycker att Josef är väldigt snygg. Det står här faktiskt. Josef var välväxt och såg bra ut. Kapitel 39 och vers 6. Jag har inte tagit med den där, men det är slutet på det här stycket. Men det kändes lite märkligt. Men Potifars fru tycker ju att Josef är väldigt snygg. Och han blir faktiskt oskyldigt anklagad för äktenskapsbrott. Och Potifar kastar honom i fängelset. Oskyldigt anklagad sitter Josef i fängelset. Och även där så används han av Gud. Han blir satt över liksom alla fångarna, föreståndaren för fängelset. Bara, men Josef, du får ha... Ja, men du blir typ min högra hand här. Du kan hjälpa mig med fångarna. Liksom. Till och med i fängelset så använder Gud Josef. Men han går igenom så mycket, den här killen. Och oavsett vad vi går igenom i våra liv, vi kanske inte går igenom exakt det här, men vi går igenom stormar på våra sätt, på olika sätt. Och jag vill bara säga då att oavsett vad du går igenom, oavsett vad du har gått igenom, oavsett vad du kommer att gå igenom, håll fast vid Gud. Håll fast vid hans löften. Sök honom, för han är med. Han är där. Han är alltid vid våran sida. För det kommer vara så här, det kommer vara situationer, det kommer vara människor, det kommer vara olika frestelser som bara vill dra oss åt olika håll, som vill att vi ska springa hit bort, eller springa hit bort, eller springa ner hit, och som bara vill dra oss bort från vad Gud vill göra i våra liv. Men vi ska inte låta oss ryckas med av allt som händer runt omkring, av allt som vill ta vårt fokus, av allt som vill bara liksom dra bort oss från Gud, utan vi ska få stå fasta i honom genom allt. För det är där vi har vår trygghet. Det är där vi har vårt hopp. Det är där vi har vår glädje. Det är där vi har vårt liv. Det är där vi har vårt allt. Vi sjöng förut. Världen har inget som jag söker. Bara Jesus jag behöver. Det är väldigt, väldigt stora ord. Ibland känner jag bara, kan jag sjunga det? Men världen har inget. Ingenting som mäter sig med vem Gud är. Han är så mycket större. så mycket bättre. Och även fast det ser väldigt bra ut att springa hit för stunden, för vad skönt det hade varit att bara ge efter ibland, så är inte det det bästa i längden. Utan det bästa i längden är att bara stå fast. Fast på Gud, även fast det är tufft, även fast det ser mörkt ut, även fast man inte ens ser att det här kommer att hålla, så gör det det. För han är våran trygghet, han är våran framtid, han är vårt allt. Nummer två, var uthållig. Yeah. Josef, han sitter i fängelset. Och han går runt till alla fångarna och liksom, ja, hjälper föreståndaren med att hålla koll på dem. Och då möter han två fångar som jobbar för kungen, som har blivit satta i fängelset och som har haft drömmar. Och han hjälper de här killarna att tyda sina drömmar, att förstå vad de betyder. Och en av de här blir hängd och den andra blir räddad och kommer tillbaka till kungen. Men det står faktiskt att munskänken som han var inte kom ihåg Josef utan glömde honom. Och två år senare så drömmer farao drömmar som behöver tidas. Två år senare. Där sitter Josef i fängelset i två år. Och får bara hålla ut. Får bara hålla fast vid Gud. Och jag tänker att så här är det ganska ofta i våra liv. Att vi vet inte vad vi gör nu som kan få liksom påverka våra liv framåt. Kanske är det dagar, kanske är det veckor, kanske är det år. Vi behöver vara uthålliga och faktiskt göra det vi vet är rätt för den här stunden. För vi vet att jag gör det här nu, jag kanske inte ser frukten av det nu, men jag kanske får se frukten av det om några år. Jag kanske får se frukten av det om några veckor. Jag berättade i fredags om att jag ber konstant för mina systrar. Att de ska få lära känna Gud, för jag bara längtar efter det. Och jag har sett Gud göra så mycket i deras liv. Och han håller på att göra grejer som jag bara ropar amen över. Och jag vet att han vill göra så mycket mer. Jag måste vara uthållig i att be för dem. Jag får inte ge upp. För han vill göra så mycket mer. Vi behöver vara uthålliga och hålla fast vid det Gud har lagt ner i våra hjärtan. För han vill göra det i våra liv. Vi behöver leva med förväntan på att det finns så mycket mer. Så otroligt mycket mer. Och den sista punkten är, håll fokus på Gud. Josefs fokus var hela tiden Gud. När han skulle tyda drömmarna för de här två fångarna så står det i, jag tror att jag har lagt ut det här, ja, kapitel 40 vers 8, så står det att Josef säger så här, att ge tydningen är Guds sak, berätta för mig. Han har fokuset på Gud. Och i kapitel 41 och 16 så säger han samma sak till farao. Det är inte jag, men Gud kan ge farao ett gynnsamt svar när han ska få tyda faraos dröm. Det är inte jag, utan det är Gud. Håll fokuset på Gud. Och Josef fick ge den här uttydningen till farao som ingen annan i hela riket hade kunnat ge honom. Ingen annan än hans visa män och alla de här som kungen vände sig till i allt han skulle besluta kunde ge honom en uttydning. Men Josef kunde det. För att han höll fast vid Gud, för att han var nära Gud, för att han inte kompromissade utan genom allt följde Gud. Och då sa farao så här, efter att han hade fått uttydningen i vers 37. Detta tilltalade farao och alla hans tjänare och han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som denna man? Och farao sa till Josef, eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Josef fick bli faraos högra hand. Han fick hjälpa folket genom den här, de här åren av välstånd när de fick skörda massor. Och han fick förbereda för de åren av svält som han hade fått uthyra i faraos drömmar. Och i samma kapitel och vers 55 så står det så här. Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till farao efter bröd, sa han till egyptierna: gå till Josef och gör som han säger. När svälten har brett ut sig över hela landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men svälten blev allt svårare i Egypten. Och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd, för svälten var svår i hela världen. När man säger hela världen här så är det världen som författaren känner till, alltså troligtvis Mellanöstern. Så det är liksom inte från Amerika och allt sånt här. Men det kom människor från så många andra länder till Egypten för att de var förberedda. För att Josef hade fått höra från Gud vad som skulle hända. Och Josef fick inte bara hjälpa ett land ur svält, utan han fick hjälpa världen runt omkring ur svält. För att han var trofast. En Gud som är trofast oss. Men det slutar inte där. För Josefs bröder och familj, de lever också i den här svälten. Och de har hört att i Egypten där finns det mat. Och Jakob, pappan, han säger till sina söner: åk till Egypten och hämta mat. Så de gör det. Och därför möter Jakob, eller Josef, alla dessa namn. De får möta Josef och efter några turer så avslöjar Josef vem han är för sina bröder. Och jag bara, jag förundras över vad han säger när han ger sig till känna för sina bröder. För det är helt fantastiskt. Och han säger så här. I kapitel 45 och vers 3. Jag är Josef, lever faren. Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem: kom hit till mig. Och när de kom fram sa han: jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. I 2 år har det nu varit svält i landet och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom: så säger din son Josef. Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig, dröj inte. Du ska få bo i landet Goshen och vara nära mig, du och dina barn och barnbarn, dina får och kor och allt som tillhör dig. Det är 5 hungerår kvar, men jag ska sörja för dig så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig ska lida nöd. Ha! Vilket hjärta! Hade jag sagt så till mina bröder som hade sålt mig till Egypten? Jag vet inte. Jag har inga bröder. Kanske därför. Nej. Men vilket fokus. Det är inte ni som har sänt mig hit. Det är Gud. För att jag ska få vara med och rädda den här världen. För att jag ska få vara med och rädda er. För att ni sen ska få bli räddning för många. Och det här är våran historia. Det här är en del i att vi får sitta här. Att Josef var lyhörd Gud, lydig Gud och gjorde det han kallade honom till. Tänk att ha ett sånt fokus som bara riktar in sig på Gud. Som bara riktar in sig på att Gud, du håller genom allt. Du är min klippa. Du är mitt allt. Oavsett hur allt annat runt omkring mig ser så frestande ut. Och så bra ut för stunden, så vill jag bara stå fast i dig. Hålla fast vid dig. För det är bara du som håller. Josefs fokus var hela tiden Gud. Hela tiden nära Gud. Och vi får sätta Gud först i våra liv. Den utmaningen att sätta Gud först. Att söka hans rike. Att söka hans vilja. Att söka oss nära honom. För han är här. Han bara står med öppna armar. Och vill inget heller än att bara få ösa av all sin kärlek. Av all sin vishet. Av allt vad han är över våra liv. Och vi får bara ta emot. Och hålla fast vid honom. Som bär genom allt, allt, allt. Även när det inte känns så. Så är det han som bär. Jag ska läsa från Romarbrevet. Och kapitel 8. Vers 31 så står det så här. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och vers 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting. Ingenting kan skilja oss från Gud. Även om du har sprungit bort hit, tappat bort Gud på vägen, så finns det ingenting som kan skilja dig från hans kärlek. För han är där. Han är med dig. Även när du har släppt taget om honom, så har han inte släppt taget om dig. Och det är aldrig för sent att få gripa tag om honom igen. För han finns alltid där. Genom allt är vi hans. Herre, vi bara tackar dig för din kärlek. Tack för din nåd, tack för din närvaro. Herre, tack för att du är här. Tack för att du bara vill omsluta oss på alla sidor. Och att vi bara får veta att vi är älskade, att vi är räddade av dig, Gud. Tack Jesus. Vi vill i alla våra möten få ge en möjlighet för dig som inte har tagit ett beslut att möta Jesus. Att följa honom, att få göra det. Vi tror att det är det bästa beslutet du kan ta. Och det är den största gåvan du någonsin kan få. Att Jesus älskar dig, att han har gjort allt för dig. Som du känner att men jag vill följa Gud, jag vill ta det här beslutet. Så får du jättegärna komma till en av våra förebedjare och bara säga det. Så får de be för dig. Och sen är du så välkommen ut till det här nya trobordet som Roland pratade om innan. Där vi bara vill hjälpa dig att ta nästa steg. Och att få gå ännu längre med Gud. Vi tror också att Gud vill göra så mycket i det här mötet. När vi bad innan, jag tycker det är så underbart. När Gud bara bekräftar. För när jag bad igår så fick jag exakt samma saker som vi fick här idag. När vi bad för mötet. Så jag tror att Gud vill göra väldigt mycket. Och Gud vill göra så mycket mer än det jag läser upp nu. Så känner du att men inget av det här passar in på mig. Kom till förbön ändå. För Gud vill möta dig precis där du är. Vi tror att Gud bara vill komma med nytt hopp in i era liv. In i våra liv. Och i Efesierbrevet 1:18 så står det så här: jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så Gud vill komma med hopp. Kanske för dig som känner att men jag behöver hopp in i den här situationen. Eller jag behöver hopp in i mitt liv. Jag har tappat hoppet. Jag behöver bara förstå att det finns hopp. Att Gud kommer med hopp. Och att det finns ett arv hos honom. Som vi bara får ta emot. Vi tror att Gud bara vill ösa sin glädje. Över oss alla här idag. Men känner du kanske extra att men, oh, jag behöver glädje i mitt liv. Jag bara längtar efter att få, om jag verkligen känner den här djupa glädjen. Kom till förbön. Tror att Gud bara vill påminna om sin trofasthet. Precis som jag har pratat om. Att han är nära. Och jag tror att i det att om du sitter här och känner, men jag känner mig sviken av Gud. Eller jag känner mig sviken av människor på olika sätt. Du kanske till och med sitter med en stor bitterhet över det. Så tror jag att Gud bara vill förlösa det idag. Att han vill påminna dig om att han är trofast. Och att han bara vill bryta all den där bitterheten eller känslan av att vara sviken. Tror att Gud bara vill befria från depression. Eller kanske symptom på depression. Har du något annat du bär på? Kom till förbön. Vi kan väl bara ställa oss upp tillsammans. Förebedjarna kommer stå här framme och där bak i hörnet. Och ska vi ta den här stunden i slutet av vårt möte där vi bara får verkligen, verkligen komma nära Gud och bara lägga oss i hans händer. För där vill han att vi ska vara, där vill han att vi ska vila. Och ta den här möjligheten att komma till förbön. Ta den här stunden och bara sök honom. Och känn er så fri att bara be för varandra där ni står. För vi kan alla be för varandra. Men nu ska vi bara få verkligen vara inför Gud. Han som är herre över allt. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som kan göra allt möjligt. Han som alltid är med oss. Han som har kärlek som aldrig tar slut. Tack Jesus. Tack Jesus.